Det här är P1, Sveriges Radio. Paolo Roberto rasar mot Expressen efter felaktig namn- och bildpublicering.
Missade ni att göra den enkla kollen innan ni valde att namnpublicera?
Ja.
Vi ställer oss frågan om gränserna för yttrandefriheten håller på att krympa.
Offentliga samtal som ersätts av privata viskningar är inte en särskilt god framtid.
Och som journalistiken om internetfenomen med svag verklighetsförankring.
För att då ta hem aktualitetskroken så blir det tacksamt att kalla det för en snabbt växande trend, fast det kanske inte riktigt är det.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av medierna. Förra veckan flashade Expressen på uppgifterna misstänkt våldtäkt på Paolo Robertos restaurang. Men ganska snabbt började rättelser läggas till och rubriker att ändras. Det var, visade sig, inte Paolo Roberto som var ägare av restaurangen. Men det var inte det enda problemet. Den misstänkta våldtäkten hade, visade sig, inte ens skett på restaurangen. En av de två misstänkta var däremot, citat, kopplad till restaurangen. Ja, Paolo Roberto har i veckan rasat mot Expressens publicering. Och frågan är hur lös koppling man behöver ha till ett brott för att bli namn publicerad av Expressen. Reporter här är Erik Petersson.
Nej, men alltså, det finns en del frågor jag ställer mig själv. Liksom. Alltså den enorma blodtörsten som finns gällande mitt namn. Att man åsidosätter då liksom etik, journalistik och allting. Jag menar så här, nummer ett, man ska väl liksom tänka, finns det ett allmänintresse i det här? Ja eller nej, är det här jätteviktigt för Sverige? Två, kan det ske någon, kan man skada människor då runt omkring den här publiceringen? Och sen så det absolut viktigaste, stämmer det?
Paolo Roberto är...
Det är bara i media man måste sätta en titel.
Ja, Paolo Roberto.
Det är också den här skadan som sker. Jag är ju företagare. Jag jobbar med att hjälpa restauranger att skapa italienska koncept. Det är liksom mitt jobb. Hur ska någon vilja jobba med mig då? Och även rent så här, mina kollegor jag jobbar med. Jag menar, jag har familj och allt sånt liksom.
Efter att ha läst i Expressen om våldtäkten som påstås ha inträffat på den restaurang han påstås äga, ringer Paolo Robertos advokat upp polisen för att försöka få grepp om vad det är som har hänt. Och det visar sig att det misstänkta brottet inträffat på en helt annan adress.
Det har skett 2 kilometer därifrån klockan 5 på morgonen.
Paolo Roberto är övertygad om att anledningen till att han namnpubliceras nu i det här sammanhanget har med en händelse som utspelade sig för snart 4 år sedan att göra.
Paolo, jag sitter här därför att du gjorde ett inlägg i natt där du i princip beskriver att du har förstört ditt liv. Du har fattat ett beslut som har förstört ditt liv och det är rätt åt dig.
Då valde han att tala ut i TV4 om att han tagits på bar gärning för sexköp.
Vad var det som hände?
Jag har köpt sex.
Hänger det här ihop med sexköpet på något sätt, tror du?
Ja, det är klart. Jag är ju Sveriges 4:e mest googlade person. Jag fick ju gå från alla mina jobb, mina företag och allt sånt. Det är också rent för mig personligen så där att så här, man fick ju fötterna med all rätt ordentligt undansparkade där. Men sen så här, 4 år senare, man har byggt upp nya företag, man är uppe på fötter, man betalar skatt, man skapar arbete, du vet. Ska jag börja om då igen? Det är enormt påfrestande rent psykiskt, va?
Hade de inte skrivit ut och namnpublicerat vilken kändis som helst i liknande situation?
Nej, vi vet ju, det finns ju andra folk som har varit dömda för sexköp som offentliga personer som inte ens har varit i närheten av det stryk jag fick. Om man tänker på den. Jag är ju en privatperson nu. Jag är ingen massmedial kille längre. Jag har ju åkt ut från alla de jobben. Expressen är Bonnier. Det är Sveriges mäktigaste liksom, mediekoncern. Och det handlar om, jag menar, om man ska gå vidare rent juridiskt och allt sånt. Jag har inte de pengarna liksom, och fightas med dem.
Vi rättade naturligtvis i artikeln.
Claes Granström är chefredaktör på Expressen.
Vi kontaktade Paolo Roberto i det här fallet och berättade att vi hade uppmärksammat detta och gjort en förändring. Vi kontaktade också de medier som hade uppmärksammat artikeln och så att säga rewritat den, så att också de fick rätt information.
Paolo Roberto säger att hans jurist ringde upp polisen i samband med att de såg er publicering. Polisen kunde då kolla häktningsframställan. Där stod en adress för det misstänkta brottet. En adress som inte är restaurangen. Missade ni att göra den enkla kollen innan ni valde att namnpublicera?
Ja.
Vad säger du om det?
Att det är inte acceptabelt. Här har vi gjort ett misstag och när vi får koll på det så reder vi ut det så fort som möjligt. Men när det gäller kontrollen inför publiceringen så har vi brustit. Det är såklart.
Vad säger du om publicitetsskadan här då?
Ja, den finns ju där naturligtvis. Och det är därför vi också tar kontakt med berörda på en gång och rättar så fort som möjligt.
Mm. Det finns ju alltid en sån här logik att den här rättelsen liksom kommer i kursiverad text i slutet på en notis nu, mer eller mindre. Medan den felaktiga uppgiften, den flashade ni på. Är det verkligen en rimlig ordning i ett sånt här fall?
Vi har ju rutiner som vi tycker fungerar och man kan alltid ha åsikter om, eller snarare ställa frågan om, når vi ut med varje publicering så mycket som man borde. Vi är nöjda med det sättet som vi jobbar på här och vi håller inte på något sätt tillbaka att vi har gjort ett misstag, utan det är vi supertydliga med, tycker jag.
Mm. Men samtidigt, det är ju liksom oundvikligen så att den felaktiga versionen får ju mycket större spridning än den rättade versionen.
Ja, och det är olyckligt såklart.
Men kan ni göra något annorlunda där? Alltså, är det otänkbart att flasha på en rättelse till exempel?
Ingenting är otänkbart. Det är sånt som man kan diskutera, absolut. Jag har inget rakt svar på om det hade varit rätt i det här sammanhanget.
Spelade det någon roll att det var just Paolo Roberto med hans historik för ert beslut att namnpublicera honom?
Här handlar det ju om att han är en känd person och hans verksamhet är som sagt kända många, så att det är bakgrunden här.
Tillbaka till Paolo Roberto.
De har ju rättat ändå ganska tydligt. Räcker inte det?
Men skadan är ju redan skedd. Även om du rättar folk, men du vet, folk läser inte artiklar. Man läser det, åh herregud. Så en del läser artikeln och då nu idag och under den här veckan är rubrikerna ligger kvar. När de flesta ser ju rubriken och går man in och googlar Paolo Roberto, då är det inte bara Expressen, det är GP, det är TV4, min gamla, alltså jag jobbade 10 år på TV4, att inte de kan liksom dubbelkolla, utan man är så jävla hungrig på att sätta dit mig så man bara hakar på. Liksom.
Finns det något de skulle kunna göra här? Eller vad skulle du vilja se från dem? Så att säga?
Jag vill inte se dem, jag vill inte höra dem. Be mig ursäkt. Det har de inte gjort.
Har du något att säga till Paolo Roberto?
Ja, det är väldigt olyckligt det som har hänt och jag är ju ledsen för det som har skett här.
Vi ska säga att TV4 som rewritade Expressens artikel också har ändrat rubrik och rättat i sin artikel. Göteborgs-Posten har tagit bort kopplingen till Paolo Roberto i den rättade artikeln. Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått.
Fotbollsagenten Hassan Settin Kaya har i veckan lämnat in en stämningsansökan mot Expressen. Han har tidigare anmält tidningen för förtal till justitiekanslern, men de la ner ärendet. Nu kommer Settin Kaya driva frågan som ett enskilt åtal. Bakgrunden till stämningen handlar om en granskning som Expressen gjorde i våras tillsammans med sajten Fotboll Stockholm. I granskningen pekas Settin Kaya och hans agentur HCM ut för att ha kopplingar till kriminella nätverk. Setin Kaya har nekat till påståendena och kallar dem för fabricerade lögner. Han kräver ett skadestånd på 120 000 kronor av Expressen. Nu är samtliga utredningar om misstänkta drönare över Arlanda nedlagda. I förra veckan fick polisen in uppgifter om misstänkta drönare över Arlanda flera dagar i rad. Något som följdes noggrant av medier. Och med det kan vi konstatera att den sista potatisen i drönardrevet är satt. För den här gången åtminstone.
Gång på gång har frågan om yttrandefrihetens gränsdragningar aktualiserats på sistone. Både globalt och här hemma i Sverige. Brasilien har nyligen stängt ner plattformen X i landet efter ett bråk med Elon Musk. I Sverige står Flashbacks grundare åtalad för brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Och i veckan delgavs SD-politiken Richard Jomshof misstanke om hets mot folkgrupp efter att ha delat satirbilder på X. För att nämna några exempel som ställt frågan om yttrandefrihet på sin spets. Handlar det här om enskilda tillfälligheter som råkar sammanfalla här och nu? Eller är det så att yttrandefriheten sakta men säkert naggas i kanterna? Reporter Alexandra Sannemalm har gjort en hälsoundersökning av yttrandefriheten.
Nu ska vi se här. Hör du mig bra här?
Jag hör dig alldeles utmärkt.
Pratar du rakt in i mobilen nu eller har du något headset?
Jag har inte pratat i en telefon sedan Franco dog, men vi kan ju prova.
Det här, det är Niklas Berlid Lundblad. Han är skribent och doktor i informatik.
Simone Weil, den franska filosofen, hon sa att yttrandefriheten måste vara absolut. Man måste få säga vad man vill, men om man menar det så måste man också hållas ansvarig för det. Och att försöka fånga den här intentionen är förstås något som är oerhört svårt, vilket hon också erkänner i en senare mening när hon säger att rättsligt kanske det här kan bli komplicerat, vilket är väldigt roligt. Men jag tror att hon var någonting på spåren där.
Ja, en rad högaktuella exempel har placerat yttrandefriheten i offentlighetens ljus. Och frågan är om yttrandefrihetens kostym har blivit tajtare.
Flashback Forums grundare Jan Axelsson åtalas nu för att inlägg på forumet ska innehålla hets mot folkgrupp.
Brasilien har helt stängt ner X i landet efter ett långt bråk mellan en kontroversiell domare i högsta domstolen och X-ägaren Elon Musk. I våras krävde domaren Alexandre de Moraes att Elon Musk skulle blockera konton som han menade spred hat, desinformation och hot mot demokratin. Högsta domstolen menade att anonyma konton skulle ha bidragit till stormningen av Brasiliens kongress i fjol. Elon Musk vägrade och i somras stängde Brasilien helt enkelt ner X i landet.
Medan då kritikerna menar att det här speglar framväxten av ett censursamhälle här i Brasilien.
Och i somras höjde den tidigare franska EU-kommissionären Thierry Breton ett varningens finger till Elon Musk inför ett direktsänt samtal med Donald Trump på X. Han menade att Musk riskerade att sprida ett skadligt innehåll och att det skulle kunna strida mot EUs nya lagar om digitala plattformars skyldigheter. I början av veckan lämnade Thierry Breton sin post som EU-kommissionär, varpå ex-vd repostade inlägget med det egna tillägget: "Det är en bra dag för yttrandefriheten." Niklas Berlid Lundblad säger att yttrandefriheten är ett aggregat av samhälleliga trender och att yttrandefriheten just nu verkar vara under press.
Ja, jag tror att det är det. Och jag tror att det är en trend som har flera olika stråk. Dels så är det ju så att vi ser ett minskat skydd i det som vi beskriver när man kan utmana olika saker i domstol och så vidare. Då, och så finns det olika lagförslag om att yttrandefriheten ska inskränkas och sådär. Så att det skydd som tidigare fanns för yttrandefriheten, det minskar. Men minst lika viktigt skulle jag vilja säga är att om vi tittar på olika opinionsundersökningar så minskar också stödet för yttrandefriheten. Framförallt bland vissa yngre generationer. Där man tycker att det kanske inte alls är lika självklart att yttrandefriheten bör användas till exempel för att säga saker och ting som kan förolämpa olika grupper i samhället. Så du har två stycken samverkande trender som är intressanta att kika på.
Kreml har försökt kontrollera vilken slags information ryssarna har tillgång till.
Och så ett sista exempel. I somras meddelade Ryssland att man blockerat 81 europeiska mediesajter som ett svar på EUs blockering av ryska sajter.
Och så menar man att nu slipper ryssarna få felaktig information om vad som egentligen sker i Ukraina.
Och varför sker det här just nu då?
Jag tror att man skulle kunna formulera en hypotes som säger att i tider av osäkerhet och polarisering så minskar både stödet för yttrandefriheten och skyddet för yttrandefriheten. Och anledningen till att det gör det är att när samhället blir polariserat så blir vi oroliga för att det som vi yttrar, de yttranden som vi ser i samhället kanske kan leda till våld eller upplopp eller olika typer av attacker. Och när det gäller osäkerheten så blir vi allt mer oroliga för att vi kanske utsätts för propaganda eller olika typer av påverkansoperationer som vi blir oroliga för desinformation. Och konsekvensen av det blir då helt enkelt att när vi har mer osäkerhet och mer polarisering i samhället så ser vi ett minskat stöd och skydd för yttrandefriheten.
Ett exempel på det här skulle kunna vara koranbränningarna förra sommaren. Koranbränningarna ledde till ett förhöjt terrorhot, attacker på svenska ambassader och ansträngda relationer med omvärlden.
Vi var tydliga med att regeringen tar starkt avstånd från de provokationer som bland annat inneburit att
ett NATO-medlemskap stod på spel och det höjdes röster både om att koranbränningarna var islamofobiska och borde förbjudas och att ett förbud skulle vara en inskränkning på yttrandefriheten.
Hallå Alexandra!
Hej!
Daniel Westman är jurist och specialiserad på IT och medierätt.
Ja.
Är det här en trend där vi ser att yttrandefriheten är under press?
Det finns de som menar det, som pratar om en free speech recession nu, att det är mycket som händer. Men det jag tycker är lite för tidigt att säga att det är det handlar om. Men det är definitivt så att det har hänt mycket saker på sistone. Och en förklaring kan ju vara att rättsordningen så att säga flyttar fram positionerna lite när det gäller internet. Historiskt har det ju varit att man ofta uppfattat det som sker på internet, det är lite utanför lagen och det är ingenting som man i praktiken kan komma åt eller göra någonting åt. Och där börjar vi ju se att det tas krafttag både i demokratiska och odemokratiska länder för att komma till rätta med saker, bland annat sånt som sker på stora internetplattformar.
Vi ska gå in på ett annat veckoaktuellt fall. För tidigare i veckan delgavs SD-politiken Richard Jomshof misstanke om hets mot folkgrupp efter att ha publicerat två islamkritiska satirbilder på X.
Som publicist så ska ens instinkt vara att vilja publicera och berätta.
Expressen, SVT och Aftonbladet publicerade bilderna i artiklar som handlade om brottsmisstankarna mot Richard Jomshof. Martin Schori är ställföreträdande ansvarig utgivare för Aftonbladet.
Sen gör man ju vissa avväganden alltid med, alltså det kan vara pressetiska eller juridiska avväganden till exempel. Men i det här fallet så kände vi att den här bilden eller de här bilderna har ju ett väldigt högt nyhetsvärde. Det finns ett stort allmänintresse och vi vill, därför var det också viktigt att visa dem för att, så att publiken kan bilda sin egen uppfattning.
Ja, men Expressens uppdrag är ju att förklara saker så tydligt som möjligt.
Klans Granström är chefredaktör och ansvarig utgivare på Expressen.
Ett ansvarigt utgivarskap för oss är ju också att ta ansvar för att saker faktiskt blir utgivna och publicerade. Och det är vår grundinställning att berätta så mycket som möjligt.
Publicisterna är överens. Det är viktigt för dem att kunna publicera de här bilderna i rapporteringen om polisutredningen. Men vad säger lagstiftningen när det kommer till medier?
Det finns särskilda regler om det här för traditionella medier då, som omfattas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
Daniel Westman förklarar.
Och själva brottet hets mot folkgrupp ser likadant ut i de sammanhangen. Men det är ofta så att man tillämpar yttrandefriheten extra vitt när det gäller medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det avgörande är vad man har för syfte då med vidare spridning till exempel.
Alltså yttrandefriheten är ju definitivt satt under hård press generellt.
Aftonbladets Martin Schori tycker att pressen mot yttrandefriheten har accelererat.
Det kommer ju från många olika håll, det kommer från olika politiska håll, det kommer från juridiskt håll också. Jag tycker att det här känns ju väldigt oroväckande naturligtvis, och vår instinkt som publicister är ju alltid att alla typer, eller de flesta i alla fall, restriktioner av yttrande och begränsningar av yttrandefriheten är ju av ondo.
Det finns lagar och regler som skärps och gör det svårare för sådana som oss att göra jobbet.
Expressens Claes Granström igen.
Och att kunna göra journalistiken. Här så behöver man liksom orka ta ett ansvar för att saker och ting faktiskt fortsatt blir publicerade. Trots att den miljön vi opererar i blir mer och mer komplex.
Tillbaka till Niklas Berlid Lundblad. Han är ändå optimistisk om framtiden.
Jag tror att vi kommer att hitta nya institutioner och nya sätt att förhålla oss till yttrandefriheten. Jag hoppas verkligen det, därför jag tror att om skyddet minskar och stödet minskar, då tror jag att det finns en risk, inte att de här yttrandena försvinner, utan att vi får en så att säga fragmenterad åsiktsskärgård där olika människor sluter sig till olika mindre grupper i olika meddelande appar. Och då tappar vi någonting väldigt viktigt, för då försvinner hela den offentliga sfären och blir istället en massa små semi-offentliga eller halvprivata sfärer där det diskuteras utan att man bryter åsikterna mot varandra. Offentliga samtal som ersätts av privata viskningar är inte en särskilt god framtid.
Att ha höns som hobby är en trend som blir allt mer populär.
Idag om meatfluencers. Den nya, extrema kötttrenden bland tjejer.
Mycket pengar på kort tid, det är en tydlig trend bland unga.
De traditionella medierna dignar av så kallade internetfenomen. För är det något som nyhetsjournalistiken fullkomligt älskar, så är det att få mixa upp nyhetsflödet med snackisar från sociala medier.
Slow running är trenden i motionskretsar som växer snabbt.
Alltså det funkar ju som löpning.
Men vilken koppling har internetfenomen i själva verket till verkligheten? Vilken roll får medier att befästa något som en trend? Och riskerar journalistiken rent utav att förstärka något som egentligen är en ganska marginell företeelse? Jag har i veckan tittat på vad som händer när fenomen i sociala medier flyttar in i nyhetsjournalistiken.
På sociala medier delas videoklipp där tjejer på olika sätt förnyar sig själva inför hösten. Bloggaren Sandra Beyer benämner det som ett tjejnyår.
Ett varmare klimat har lett till att fenomenet coolcation slagit igenom.
Ja, det här är ett av många exempel just nu på ett nytt ideal som sprider sig världen över och som kallas för soft girl.
Om man känner att det inte vilar på något annat än att det är en trend, då kanske det inte är så intressant att uppmärksamma.
Här har vi.
Jag heter Essie Klingberg och jag är skribent och redaktör på SvD Kultur.
Essie Klingberg rings ofta in till diverse tv-soffor och radioprogram när det ska förklaras så kallade internettrender.
Jag är också ibland med om det, att man har hittat någonting, som ett fenomen som man tycker är värt att analysera, och skriver om det, och sen kanske det plockas upp av etermedia och man blir inbjuden, och sen så plötsligt liksom i nästa kanal så beskrivs det som en snabbt växande trend.
Ja, att ta pulsen på sociala medietrender är lite av en favoritsport för landets redaktioner, i någon slags jakt på att nå unga och för att få lite lättsamt glitter i flödet.
Då kan den här sortens rundisar vara ett lätt sätt att göra det, och för att då ta hem aktualitetskroken så blir det tacksamt att kalla det för en snabbt växande trend, fast det kanske inte riktigt är det.
Nej, just det. För hur verklighetsförankrat är det egentligen när medier beskriver något som en snabbt växande trend, baserat endast på att det pratas om det i sociala medier? Vimlar det verkligen av köttätande softgirls som firar tjejnyår och ägnar sig åt slowrunning?
Jag tänker att man har ett ansvar då som journalist att sätta till exempel siffror i en kontext, att ha det hela tiden med sig, att a view is not an endorsement. Alltså bara för att någon har tittat på något så betyder inte det att den stödjer det som sägs. Det kan ju också vara att något har fått jättemånga visningar, men om man går in i kommentarsfältet eller försöker ta del av diskursen kring det, så ser man att ja, det här finns det en raw food influencer som har fått 10 miljoner visningar, men alla toppkommentarer är att folk tycker det är helt sinnessjukt. Och då kanske det inte är en bred internetrörelse. Däremot kan det ju vara ett intressant case av andra anledningar.
En del av de här exemplen är ju helt harmlösa. Men finns det en risk att medier blandar ihop vad som är en lättsam snackis med kvacksalveri och ren pseudovetenskap?
Hormonvänlig mat för kvinnor har blivit en trend på sociala medier.
I veckan aktualiserades den frågan när SVT Östs lokalredaktion publicerade ett reportage om så kallad hormonvänlig mat. Rubriken var först: hormonvänlig mat för kvinnor, trenden växer i sociala medier.
Jag tror att det här har blivit mycket större de senaste åren för att det är så många kvinnor som har olika typer av hormonell obalans.
I reportaget framgår att en överläkare på kvinnokliniken på Linköpings universitetssjukhus inte vill vara med på intervju och säger att så kallad hormonvänlig mat helt saknar evidens. I måndags skrev träningsprofilen Jakob Gudiol på plattformen Threads att det var pinsamt dåligt av SVT att lyfta trendande fantasier som saknar evidens. Och efter det bytte SVT rubrik till växande trend i sociala medier med hormonvänlig mat för kvinnor saknar helt stöd i forskning.
Rubriken var vid publiceringstillfället kanske lite vag.
Det här är Tobias Wallin. Han är redaktionschef på SVT Öst.
Det var inte en rättvis rubrik helt enkelt, och vi berättade ut den och gjorde den lite tydligare.
Men ringer inte lite varningsklockor när en överläkare på en kvinnoklinik till och med vägrar ha med sitt namn i inslaget?
Man kan ju, som utgivare så hade jag ju tyckt att det hade varit en starkare publicering om vi hade haft personen framför kamera som kunde berätta det här som den berättar för oss som vi har med i inslaget. Det hade blivit en starkare publicering, helt klart.
Vad var det som ändå gjorde att det var värt att publicera?
Att berätta om trender och skeenden i det här fallet sociala medier är ett sätt att spegla samtalsämnen och trender som är relevanta i samhället i stort och ja, men i målgruppen specifikt.
Vad finns det för måttstockar för när någonting ska klassas som en snabbt växande trend?
Det kan man ju såklart fundera över och diskutera kring. Att det är någonting som skapar stort engagemang. Och jag tycker att vi ändå genom att lyfta in den här överläkarens ändå tydliga ingång i det här gör det rättvist.
På nyhetsplats så har man väl ett större ansvar att verkligen på ett pedagogiskt sätt förmedla för läsaren eller lyssnaren eller tittaren att ja, men det här kanske är ett just perifert fenomen.
Tillbaka till Essy Klingberg på Svenska Dagbladet igen.
För att göra riktigt meta det här, kan man skönja några trender i den här trendspanarjournalistiken?
En trend som jag tycker man ser är det här med att alltså, vissa begrepp blir virala. Vi har ju haft det här med demure, vi har haft raw dogging, meowing. Man hänger ihop ett begrepp i sig som en nyhetshändelse. Och jag säger inte att de här begreppen inte är intressanta att uppmärksamma. De kan också ge uttryck för en strömning i sin tid. Men just när man bygger en hel nyhetspuck på ett begrepp, då kanske man börjar hamna i de här lite grumliga vattnen.
Sist här hörde vi Essy Klingberg på Svenska Dagbladet. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Erik Petersson var producent för dagens avsnitt. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierro. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.